Hej och välkomna till Glaset. Alla recept och alla drycker vi provar hittar ni som vanligt på foodfolder.se.
Hej och välkommen tillbaks.
Tackar.
Till våran I Glaset-podd.
Yes, Mark heter jag.
Matilda heter jag.
Och Martin heter jag.
Idag har vi ett sånt här short episode.
Boom.
Se hur kort vi kan hålla oss på den här brinnande aktuella frågan.
Exakt.
Det är alltid jättesvårt att hålla det tajt. Men vi ska prata om vad betyder egentligen om ett vin är ekologiskt, biodynamiskt eller ett naturvin.
Eller organiskt.
Eller organiskt.
Eller vegan friendly.
Det finns ju väldigt mycket olika certifieringar och icke-certifieringar som cirkulerar kring vin i alla fall. Vi ska väl försöka ta lite i den här heta potatisen och reda ut det här.
De är lite grann som några religioner.
Absolut.
Alltså det är någonting du tror på och du försöker predika detta för människor att det här är den enda rätta vägen.
Mm.
Ja.
Och det kanske inte riktigt är så enkelt att det finns en rätt väg att gå här, utan...
Nej, det finns många sanningar här.
Allting ska man ta med tunna salt. Liksom.
Ja.
Och även såklart det vi säger också. Vi ska försöka hålla oss så neutrala som vi kan. För
som att vi kan.
Har ju såklart också massa åsikter om alla de här olika.
Ja, verkligen.
Vi börjar väl någonstans med ekologiskt.
Ja.
Ett ekologiskt certifierat vin. Det är ju den här lilla gröna extra etiketten på Systembolagshyllan som säger ekologiskt.
Och även liksom samma ekologiska certifiering ute inom EU är ju liksom det här gröna bladet liksom, som ni alla säkert känner igen.
Ja, ja, men det syns ju på allt möjligt.
Fan vad du var populär. Jag tänkte jag kan fortsätta med det här. Och ekologisk odling har väl funnits ganska länge inom EU. Den senaste egentligen förändringen som skedde 2012 senast. Och då var det egentligen så att utöver att själva jordbruket behöver vara ekologiskt, vi ska gå in lite på vad det är också, så måste även framställningen av produkten ha en viss nivå av
även
hållbarhet, eller vad man nu ska säga, ett ekologiskt tema. Men alltså, även om man är ekologisk så har man ju ganska stora friheter, kan man säga.
Mm.
Egentligen om man läser på Systembolagets hemsida och andra så märker man ju att det finns ju någonstans dryga 60-tal preparat som används både i vingårdar och under framställningen av vin som kanske inte är de absolut mest hälsosamma preparaten.
Alltså i sin rena form?
I sin rena form, nej. Eller om man skulle överdosera dem. Liksom. Är man ekologisk får man endast nyttja 43 eller om det var 44 av de här preparaten. Så att man är ju inte så jättelimiterad egentligen, utan det finns ju ganska mycket saker kvar. Och sen det som kanske är tydligt framförallt när det kommer till ekologiskt är att det får inte finnas någon form av konstgödsel, utan det måste vara naturgödsel. Man får liksom inte kväve och fosfor berika sin jord för att göra den bördigare på något sånt sätt, utan det ska då komma från gödsel eller kompost.
Ja, eller gröngödsling.
Ja, exakt. Och sen är det väl en ganska viktig del som många pratar om, så är det ju mängden liksom svavel eller sulfurdioxid i vinet, och då är det ett krav på lägre nivåer på ekologiska viner. Det är definitivt befintliga mängder sulfiter i ekologiska viner. Senast nu när vi kollade siffrorna så skiljer det ungefär, säg att ett konventionellt vin får ha ungefär 200-150 milligram beroende på färg, så får ekologiska viner ha ungefär runt 100. Så procentuellt är det en stor skillnad, men du har ju ändå 100 gram. Eller 100 milligram, förlåt mig, svavel i lite vin.
Men varför svavlar man då? Varför ska jag överhuvudtaget hälla svavel i ett vin?
Ja, alltså svavel är ju enligt mig en fantastisk produkt för så mycket olika saker i framställningen av vin. För att den fyller flera olika funktioner som ett enda preparat. Den är både så att säga, den kämpar emot oxidering för att den trycker egentligen bort syre och tar den platsen. Den är också jättebra för att egentligen, vad ska man säga, nollställa eller hämma bakteriell egentligen aktivitet som kan förstöra vinet på en mikrobiologisk nivå.
Så typ både ättiksyrabakterier och typ jäst som
exakt
faktiskt lever kvar.
Ja. Och det är dessutom till och med antiseptiskt, så att det är också bevarande och gör att det har längre hållbarhetstid och inte heller blir angripet på samma sätt. Så att jag menar, det här är liksom det mest moderna och bästa preparatet vi har för att göra.
Men om det nu är sådär fruktansvärt bra, varför är det en sån här big snackis om det då?
Jag tror mycket handlar om att man vrider och vänder, för alltså i grund och botten, alltså skulle vi inta det som sulfurdioxid eller svavel på den nivån, så är det giftigt för våra kroppar. Men använder man den i minutiöst lite mängd och vid rätt tillfällen under själva framställningen av vinet, så har den otroligt fördelaktig egentligen komponent i själva produktionen av vinet, så att man får en bra produkt. Och det är inte alls egentligen farligt. Men det är lite samma sak som att så fort någonting är giftigt, så då flyr ju alla människor. Då tror de att det är dödens gift. Men det är samma sak som att Alvedon också är giftigt. Om jag äter en hel karta så smälter min magsäck. Men det är ingen som tror att Alvedon är giftigt. Någonstans handlar det om dosering och ja, egentligen förnuft.
Och det här är ju genomgående när det gäller alla de här olika märkningarna som vi ska prata om. Även för att det är tillåtet, så betyder det ju inte att det nödvändigtvis används. Det kan användas vid specifika tillfällen, och det har ju ofta med att göra just när det gäller jordbruket. Att ja, men det kanske har varit, det har varit frost, eller det har varit si, eller det har varit blött, eller det är torrt, eller det ena eller det andra. Vi har problem för att växtåret har jobbat lite emot oss.
Exakt.
Och då finns ju de här möjligheterna att använda diverse olika saker för att fortfarande produkten i slutändan ska gå och sälja till konsument.
Ja, du ska få ut en sjö. Alltså det är folk som lever på detta och faktiskt måste sälja. Det är inte så att de klarar av att ha en dålig årgång. Och
nej.
Alltså alla har ju inte en basker och en gitarr och 2 hektar mark liksom, och kan leva på intjänade pengar sedan tidigare, utan så här, det här som ni säger, de ska tjäna pengar varje år liksom.
Ja, och då vill man ju gärna kunna rädda den skörden, och det finns ju gott om producenter som kanske inte har en certifiering.
Ja.
Men som alltså typ i år, 8-9 årgånger av 10 år, så har de egentligen framställt ett ekologiskt vin.
Ja.
Enligt de grejerna, men det var en olika anledning som hade valt att inte liksom ingå i att inte sätta sig.
Nej, men det är jätteviktigt att påpeka, för det är ju en process som ofta är kostsam.
Ja.
Ja.
Komplicerad och tidskrävande.
Ja, det tar väl minst 3 år att ens på, alltså att göra själva omställningstiden är väl 3 precis. År av kontroller innan du får det. Och då måste du ändå göra hela grejen. Då får du vara ekologiskt i 3 år, men får inte certet.
Nej.
Och sen får du det. Så att du måste göra hela omställningen utan att få betalt för det i början ändå också.
Och sen handlar det lite grann om hur ska man veta detta? Det vet man inte så jätteenkelt, utan det är producentkunskap. Du måste faktiskt typ ha lite hum om vad är det för Jönsson som gör det här grejerna.
Mm.
Hur jobbar de? Och det är ju inte så enkelt att få reda på den informationen.
Nej.
Men man kan läsa sig till, man kan besöka dem och resa liksom och se att ja, men det här verkar schysst. Liksom.
Ja.
För det är inte så att mycket små producenter runt om i hela världen är väldigt måna om sin mark.
Ja.
De vill liksom inte ta den lätta vägen att ta stora giftsprutan ut. Liksom.
Nej, många gånger när vi träffar producenter så då tar de ju upp liksom en näve jord och är mer stolt än vinrankan och klasen bredvid den. De är mer fokuserade på vad som händer i deras jord och liksom hur väl deras humus utvecklas och strukturen och hur väl den dränerar och hur väl den håller natur eller snarare näringsämnen. Liksom.
Och där är det ju 2 världar. Vi har ju delvis den lilla producenten som måste ha sin skörd och så vidare och så vidare. Och sen så tittar man på det andra spektrumet när man har de här gigantiska företagen, så måste ju de, trots att de har en väldigt stor produkt och väldigt mycket liter som ska ut, så måste den ju produkten vara densamma.
Ja.
Mm.
Man har inte råd att ha variation i färg eller smak eller och så vidare och så vidare, utan där handlar det ju om att säkerställa produkten.
Ja.
Den ska vara det som vi har ämnat att den ska vara, och den ska vara det hela vägen ut.
Exakt.
Nu ska liksom försöka måla samma tavla med olika ingående färgkomponenter.
Precis.
Ja, i princip.
År efter år efter år. Ja. Det är ett hantverk.
Ja, det var lite kort då om ekologiskt.
Ja. Så nästa steg upp i trappan naturligt är ju kanske en snävare certifiering som ändå är global, och det är väl Demeter-stämpeln för biodynamiska viner. Tänkte jag bolla det lite till dig, Matilda.
Ja,
biodynamiskt.
Om det är folk som känner till liksom lite, det har funnits lite friskolor som har haft lite sådana här levande syn på pedagogik. Och det är ett begrepp som sträcker sig in i många branscher.
Ja, det är ju ganska, det är hela Demeter och Steiner och
ja. Ja, antroposofin och liksom.
Det är lite all over the place. Men, ja. Men tanken är väl att det finns texter som är skrivna på hur man ska följa de naturliga cyklerna. Det vill säga hur vi ska följa planeter runt omkring oss, den planeten som vi är på, vilka dagar som är för vad och när saker och ting ska ske. Det är mycket det som är kontrollerat, när ska saker ske, och sen så har man lite specialpreparat då som innehåller diverse olika saker, men det är lite horn som man gräver ner och någon så här te som man sprutar på och lite sådär spejsat.
Ja.
Den är ju ganska populär. Det måste ju vara en sektor som har vuxit mycket på den svenska marknaden.
Det skulle jag säga, absolut. De flesta börjar nog inse att biodynamiskt är, man får väl akta sig för att säga bättre än ekologiskt, men striktare kanske är ett bättre ord att säga när det kommer till just odling och framställning.
Mm.
Ja, det är inte bara rent tekniska grejer, utan här kommer det ju även in en liksom en mera mjuk värderingsgrund i det hela.
Ja.
Exakt.
Som är lite grann tankefilosofi bakom det hela.
Ja.
Sen om man tror på det eller inte, men faktum är att många av de biodynamiska vinerna blir väldigt bra.
Ja.
Ja, jag skulle verkligen vilja slå hål på det här att biodynamiskt vin smakar inte bra. Jag skulle nog säga att några av de bästa vinerna i mitt liv jag har druckit har varit biodynamiskt framställda.
Mm.
Jag kan inte alls hålla med om att det alltid följer med någon så här unken eller smutsig doft.
Nej.
Bara för att det är biodynamiskt.
Några av världens
absolut
topp producenter som gör de allra dyraste sakerna i världen är biodynamiska.
Ja.
Sen skriver inte de ut upp sina flaskor för
om
du vet så vet du.
Ja.
Men de trivs med den filosofin och att det sättet att producera på.
Mm.
Ja.
Så det finns gott om Demeter-certifierat. Det är vanligare på vissa platser som har det ännu enklare kanske.
Ja.
Det är både mer ekologiskt och biodynamiskt. Det är att Är man på ett svårt ställe där det är jobbigt, då är det inte riktigt lika vanligt som i de här riktigt soldränkta.
Nej, men jag tror det här är en viktig poäng också.
Medelhavskusten till exempel. Liksom. Där är det.
Toscana är inte jobbigt att vara ekologiskt eller biodynamiskt. Du har alltid en torr växtsäsong i princip.
Mm.
Men alltså, skulle vi köpa vinmarker i Galicien eller i Bordeaux, då vet vi att vi kommer ha nederbörd, kanske till och med när vi skördar.
Ja.
Mm. Vi måste ha en möjlighet att kanske använda kopparspray för att överhuvudtaget ens kunna göra vin så att inte allting börjar mögla eller att vi får svampinfestationer. Liksom.
Precis.
Men ja, nej, jag vet inte, jag är ett ganska stort fan av liksom själva värdegrunden i biodynamiskt, eftersom man ser till helheten runt vinet, alltså man ser växten i sitt ekosystem och även djur där kring, och man jobbar väldigt mycket med naturliga fiender liksom. Om jag har kanske mycket nyckelpigor, eller då kanske jag ska få med sniglar, eller vill jag ha växt mellan mina vinranker så köper jag senapsfrön och odlar. Det gör man mycket i Alsace och sådana saker. Man försöker liksom återinföra liv i jorden genom att odla andra saker runt omkring. Liksom, så att allting, ja, det är ganska kretsloppsbetonat.
Mm. Det här med certifieringar i EU, jag börjar märka det ute på krogen att folk efterfrågar. Jag brukar sällan gå in på specifika certifieringar när det gäller min vinlista som jag jobbar med. Men det jag brukar vara noga med att påpeka att till exempel den här producenten jobbar med hänsyn till naturen.
Mm.
För jag tycker ändå att det är, jag tror att vi alla tre här inne är överens om att jobba med hänsyn till djur och natur kommer alltid vara bättre och är nödvändigt.
Absolut.
För vår bransch.
Ja.
Vi har en planet, vi måste...
Ja.
Vi måste ta hand om den.
Ja.
Så.
Sen att man då kan få kremgoda viner på köpet. Det är ju inte saken att säga.
Eller...
Nej, men exakt.
Så man behöver, där behöver man liksom inte, kvaliteten behöver inte liksom vara en kostnad för att du ska få det.
Nej, det nödvändigtvis. Det liksom. Och det kan vara kul också att liksom få veta att när det kommer just till framställningen av vin när det är biodynamiskt jämfört med konventionellt vin som vi kommer att prata om kanske lite senare. Just att det är väldigt lite filtrering som egentligen sker på biodynamiska viner. Det är också väldigt lite det man kallar för fining agents eller så här klarningspreparat för att vinet ska hålla något lyster. Så det blir en väldigt ren produkt.
Yeah.
För att man är tålmodig som producent, man låter vinet ligga i sina fat eller tunnor tills allting liksom har sedimenterat. Så
ja, några av
alla partiklar ramlar till botten och sen så drar man av ett väldigt klart vin. Liksom.
Man tar sig tiden istället för att man ska stressa det och liksom tillsätta
exakt
ämnen som gör det tiden skulle kunna göra åt den.
Precis.
Ja, men jag tar den här heta potatisen och slänger in den i mitten så kan du bara hugga på den. Naturvin, vem vill börja?
Ja, alltså naturvin.
Det finns så mycket att säga.
Alltså det är ju...
Första man kanske ska säga att det är inte en kategori av vin, utan nej, det är endast ett begrepp inte, i folkmun.
Ja, det är inte ett certifikat.
Nej.
Nej, det är inte ens att liksom, typ Systembolaget vill ju inte ens ta i den med tång.
Nej, men det kan man väl inte heller göra om det inte finns någon... Det finns liksom ingen mall att förhålla sig till. Nej, när man ska definiera det här riktigt.
Det är det som är så intressant, för att om man kommer utanför Sveriges gränser lite grann, där det finns liksom vinaffärer och liksom bodegor på ett annat sätt än vad vi gör med vår monopolmarknad, då är det är lite enklare att komma över.
Ja, ja det är det.
För det är lite svårt att branda in det på Systembolaget.
Ja, alltså bara i vårt grannland i Danmark så måste man ju ändå säga att den största polariseringen av en vinmarknad i Europa tror jag nästan var i Danmark. Ja, ett ganska litet skandinaviskt land som vars stjärnkrogar helt plötsligt alltså bara satte sig i ena lägret.
Ja.
Till exempel alltså så här Noma, alltså, jag vet även Cadeau har liknande stil, att så här, de lagar kanske några av världens finaste menyer och några av världens bästa restauranger, och de endast anser sig jobba med naturviner liksom.
Ja.
Så att den stan, alltså Köpenhamn blev helt polariserat då, liksom. Sommelier pratade inte med den ena, och man drack antingen det ena eller det andra liksom. Antingen man var väl en svaveljävul, eller så var man den som drack det, den glada juicen producerad av moder jord. Det var ju väldigt så här hippiestämplat liksom.
Ja, det ska ju liksom vara non-intervention, och det ska liksom i princip så ska du ju knappt skörda druvorna.
Nej, men precis. Liksom bara... den här termen hands-off winemaking, ja, tycker jag är den konstigaste som finns liksom.
Det ska liksom bara, ja men jag tar väl och plockar de här druvorna och så stoppar jag ner dem i ett krus i jorden och så får de ligga där och 6 månader och bara... Sen så har jag den mest fantastiska...
Ja, och det konstiga här någonstans var som att den klicken då som sidade med naturvinstrenden, de fick nästan mer mandat att påkalla terroir.
Ja.
För att det här var liksom, det här var inte konstlat, det var inte tillrättalagda produkter, utan det här var de genuina och mest ärliga uttrycken av den här druvan från den här regionen. Liksom. Och vilket jag tycker och förstår att många andra producenter då blev rosenrasande över att de i kanske 10 generationer har funnits i samma region men inte valt att vildjäsa sin must, men per definition då bara, nej men ni är inte lika terroirdrivna som vi är.
Ni har med sig en odlad gäst.
Ja.
Och sen kanske inte heller att förglömma någonstans i den här stora vågen som någonstans kom och sköljde in över oss, så var det ju också ganska mycket vin som kanske inte var så bra som kom undan. För väldigt att det var liksom, det var naturvin, och då kan det få smaka hur som helst. Det behöver egentligen inte vara ett, i våran benämning, ett korrekt vin.
Nej.
Det är okej om det är lite, eller väldigt.
Det smakar bara häst och liksom,
ja,
typ, och ättiksyra.
Och det, då är det fine, för att det är terroir.
Ja, vilket också var väldigt konstigt att man bedömde de här produkterna i något så här separat kategori. Att så här, vi kan leva med alla de här egentliga defekterna. Bara för att den liksom, grundvärderingen av hur ni jobbar är så pass bra. För att vinet är egentligen i regel odrickbart.
Ja.
Och en ganska fruktansvärd upplevelse i många fall.
Ska vi säga något positivt om naturvinen nu då?
Ja, så samma sak som biodynamiskt. Vissa av de naturviner jag har druckit har varit några av de största dryckesupplevelserna jag har haft. Det blir ju en så otrolig gråzon i den här episoden att liksom försöka utröna vad som är bra eller inte. Men jag tycker fortfarande det är ett otroligt intressant sätt att producera vin. Och vissa lyckas verkligen.
Ja.
Och göra helt magiska viner med otroligt lite hands-on winemaking.
Ja,
absolut.
Och de har dessutom bidragit, tagit tillbaka en del andra processer in i den traditionella vinmakningen. Alltså andra jäskar, andra metoder liksom, som där du trots att ha lite grann intervention mot vinet, och då kan man använda det i traditionell vinmakning också. Att jag väljer att laga mina viner på terrakottakärl för att det ger en annan karaktär.
Ja.
Och en stor eloge till att man ens har fått igång en rejäl diskussion om hur ska vin produceras.
Mm.
Alltså på, och då menar jag liksom hur, För vi, på många sätt så har vi ju liksom, vi har ju gått åt stora företag som är liksom, gör enorma mängder. Det är liksom som industrier om man tittar på de absolut största. Och jag tycker att det är intressant att man får igång en debatt hos gemene man. Där man liksom åtminstone, man öppnar upp ögonen lite för hur det kan också vara.
Absolut, och jag tycker vi ser en vändande trend. För jag menar, jag tror sen många år tillbaka, nu har inte jag koll liksom sen 2012 och längre tillbaka, så har ju Frankrike och Italien alltid varit de störst producerande vinländerna i världen i form av volym. Men på de senaste 5 åren har ju båda de här länderna konsekvent producerat mindre volymer av vin varje år. Så någonstans håller ju också, det är mer och mer kvalitativt vin som produceras, i alla fall inom Europa just nu, och mindre bulk.
Ja, den låter vi nya världen göra.
Faktiskt, det är ju egentligen outsourcet, så är det är precis. Och någonstans har väl liksom den här trenden av det vi kallar naturvin har ju också börjat inom Europa.
Absolut.
Alltså, det började väl egentligen så här 60-70-tal i Beaujolais, vet jag. Norra Italien, egentligen kanske gränsande mot, eller runt Trieste och Friulien är väl liksom också en hemmaregion för experimentell vinmakning.
Languedoc.
Languedoc också. Och Loire kanske är också regionen.
Det är ju verkligen en fanbärare just nu, får man ju säga.
Ja, verkligen.
Men för den nya världen så är det väl Svartland, det är ju
Svartland i Sydafrika.
Ja, de är ju crazy.
Det är ju, händer en del tycker jag också, framförallt i, även i premiumursprung i Australien, som Yarraville, det finns en del i Adelaide. Vi har ju provat en del även när vi har haft och läst en del om Nya Zeeland. Det görs ju även en del grejer där.
Mycket spännande projekt i USA också. Kalifornien är, och sen om man tittar på Pinot, lite mer Oregon och sådär. Mm. Men det tåls ju säga att, jag menar, jag dricker personligen mycket naturvin.
Jag med.
Ja, det gör jag också.
Det är,
sen reflekterar jag nog inte så jävla mycket över att det är naturvin när jag dricker det.
Nej.
Som man kanske tror ibland att man gör, att man där, men där, nu dricker jag konventionellt och nu dricker jag det här, utan så här, jag dricker vin.
Ja.
Det här är ju på det här sättet intressant. Kul. Har de lyckats med det här? Kul. Eller har de, för jag läste en väldigt bra artikel skriven av en av Master of Wine i USA som heter Tim Atkins, som egentligen summerar hela hans artikel, som han avslutar med så här. Så säger han: "Would I like my wine to taste of the place or of the process of making the wine?" Och jag tycker det summerar lite ibland vad som kan vara problemet med naturviner, att ett naturvin doftar och smakar ofta väldigt mycket mer av att processen av att det är ingen jävel som har varit vid det här jäskalet på 3 veckor. Det har bara hänt grejer. Och nu häller vi det i ett annat fat och så väntar vi ett halvår och så ser vi vad det blir.
Precis.
Men då smakar det mest konstiga jäststammar, volatila syror, muslort.
Men, lite häst ibland.
Ja, men någonstans så vet vi ju liksom att nej, jag vill nog att min gamay ändå ska smaka ganska rödfruktigt och ha eleganta drag, och det kanske får vara lite granitigt sådär. Jag vill inte bara att det ska vara en ättikshistoria med torkat tranbär på toppen
liksom. Man kan ju aldrig liksom försvara ett dåligt vin med att det är ett naturvin.
Nej, och där är vi ju, vin ska ju vara, först och främst ska vinet vara bra. Ja. Sen så kan det ju, som sagt, precis som du har sagt, det är intressant att hur man kan göra eller hur man inte kan göra i processen.
Sen de här grejerna kombineras ofta, så biodynamiska producenter, många av dem gör ju då naturviner.
Ja,
exakt.
Så liksom det blir ett steg till att nu försöker jag hålla mig borta lite grann från vinmakningen.
Ja.
Gör det på ett lite mer återhållet.
Jag tycker ändå att vi avhandlade den här heta potatisen på ett ganska diplomatiskt sätt.
Ja, men det tycker jag också är ganska objektivt att skriva. Man kan också säga att när det kommer till skalmassererade vita viner så tenderar väl de väl alltid att falla under faunan eller kategorin av naturviner.
Ja, men jag skulle tro att det kommer någon konventionell producent som faktiskt kommer att lansera en.
Ja, men jag vet, alltså till exempel, Systembolaget hade det under ganska lång tid. Jag tror de hade en Alvarinho som hette Anselmo Contacto. Ja. Jag tror att den hade skalkontakt i så här, över 24 timmar eller lite mer.
Jag har besökt honom.
Ja, och det är ett vin som sålde, och fortfarande säljer tror jag, extremt bra på bolaget.
Ja, den är ju
bara för att den egentligen har ett litet så här, extra grepp i munhålan. Men det finns nog inte en konsument som har tänkt att det här är ett skalmassererat vitt vin. Liksom. Sen det vi har druckit ibland kan ju vara 5 veckor skalmasserat och se ut som liksom en marmeladburk.
Ja, det är mer orange
än någonting. Det är mer tannin i det än vad det är i rödvin.
Liksom. Och återigen så blir det så här, okej, det är en enorm gråzon när man pratar om ett skalmasserat vitt. Liksom. Är det Gelber Muscatelle från Heinrich eller är det liksom Anselmo Contacto som vi precis beskrev? Det är två extremiteter mot varandra.
Ja, men prova gärna. Gå gärna, om ni inte får tag på det på bolaget, det finns en del kul grejer att beställa liksom, från några naturvinsimportörer, men gå på en restaurang där man har hört att de har lite sådana grejer och prova lite så man vet vad man tycker om, för ja. Det är kanske inte jätteenkelt att börja liksom med de tyngsta grejerna, för det finns gumma naturviner och gillar man det så gillar man det, eller så får man hitta något som är lite mer klassiskt i sin
stil. Och för guds skull, var inte livsrädda för att dricka konventionella viner.
Nej. Precis, för det är ju ändå någonstans viktigt att säga att då, alla begrepp som vi har diskuterat idag, det, allt annat går väl då under liksom etiketten konventionella viner.
Ja, det får man.
Och där kan det ju också vara, alltså det är ju...
Men mycket finns av ju... det som ni tror är konventionellt vin är säkert bara icke-certifierade ekologiska viner.
Ja.
Så tror inte att de är världens största bov bara för att de inte har det där bladet.
Nej, och det finns världens största bovar också.
Självklart.
Men det
håller du borta här, från boxarna så slipper ni 90%
av de bovarna. Det blir lite grann vad man betalar för.
Exakt.
Vinmarknaden är mördande konkurrens på alla nivåer nästan. Så
ja, det är
speciellt i de stora volymernas produktion.
Ja.
Ska vi lite snabbt avhandla vegan bara? Veganviner, vad är det?
Ja.
Ja, alltså det kommer väl egentligen ner till en enda del av själva nästan vinframställningen, och det är filtreringsprocessen.
Mm.
Klassiskt har man ju alltid använt något form av protein för att klarifiera vin, för att det får liksom själva sediment och annat att flokulera runt de här proteinkedjorna och så sjunker det till botten. Och det var ju äggvita.
Ja.
Man har ju alltid gjort det med äggvita.
Mm.
Det går ju åt ett antal tiotusentals äggvitor i Bordeaux varje år liksom. Sen huruvida det är, alltså, vad jag förstår så är det egentligen faktiskt bara en klarningsprocess. Allting sjunker ju faktiskt till botten. Så det är ju, vad jag förstår, inte speciellt mycket rester av äggviteprotein kvar i vinet.
Nej.
Sen har ju det varit i vätskan och det är ju per definition inte en veganprodukt. Men,
dessutom kan det till och med vara så att det finns allergener av ägg kvar. Det är därför det faktiskt står på. Man får ju inte skriva vad som finns i ett vin,
nej,
rent lagstiftningsmässigt. Men du måste skriva ut om du har varit i kontakt med ägg.
Ja.
Mm.
Mjölkprotein också tror jag.
Jag tror också, det. Och även vi använder vissa fiskproteiner också. Så finns det spår av sånt så måste man också skriva ut det.
Så det ska alltid stå på flaskorna.
Ja.
Om det är någon som är känslig eller som inte vill ha det i sig av andra grejer så står det.
Så alltså de vinerna som då är veganvänliga, de, antingen så klarifieras de ju då inte. Alltså de får ju bara sedimentera. Eller så använder man andra saker som, alltså det finns ju till exempel bentonitlera.
Mm.
Kiselgul tror jag också man använder som en form av klarifieringsagent.
Ja, det går att åstadkomma.
Det går att göra liksom konventionella viner utan äggviteklarifiering. Så. Ja. Men det är väl det vi egentligen menar när vi menar veganvänliga viner.
Absolut.
Ja.
Har ni fler frågor?
Skriv gärna in till oss.
Mm. Följ oss på Instagram.
Ja. Skål!
Skål!
Alla recept och alla drycker vi provar hittar ni som vanligt på foodfolder.se.